människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Vad fint att få sitta här med dig, Stella Tormando.
Yes.
Yes. Du har en bakgrund från Bulgarien. Eller du kommer från Bulgarien från början.
Jajamän, jag flyttade till Sverige för 20 år sedan. Så jag har bott halva mitt liv här och halva mitt liv bakom järnridånen och under perestrojkan, så att säga. Så jag har levt flera liv egentligen, känns det som. Eftersom det har varit så otroligt skiftande verkligheter. Jag har fått uppleva många kriser, både ekonomiska och personliga. Så det är lite grann syftet med min senaste bok också. Att klara av en personlig kris.
Fyra böcker har du kommit ut med, eller hur?
Jajamän, jag började med barnböcker. När jag födde barn, helt enkelt. Så tyckte jag att mitt barn behövde lite mer än vad som fanns på marknaden. Och därför började jag skriva och illustrera egna böcker. Och det finns en röd tråd i allt jag skriver. Och det är att man ska tänka kritiskt. Man ska tänka fritt. Man ska få göra sina egna fel. Man ska bevara traditionerna som är värda att bevara. Och man ska vara stark. Man klarar av allt. Om man vill. Det här med den fria vilja. Det är en röd tråd som egentligen betonas väldigt mycket i min senaste bok. Men det börjar redan vid 3-årsåldern. För min första barnbok riktas ju till barn mellan 2 och 5 år.
För det var ju någonting du upptäckte när du fick barn, och det fanns inte den typ av böcker som du själv letade efter.
Precis, jag tänkte att visst, man kan läsa Astrid Lindgren, man kan läsa H.C. Andersen, det är fantastiska sagor, men jag ville ha fler. Det räckte inte för mig med dem. Jag ville ha någonting som är från nutiden, som ska tilltala barn som lever i den här generationen. För varje saga, varje visdom måste berättas med exempel. Och helt enkelt bäddas in i den miljön som lyssnaren eller läsaren lever i. Annars kan man inte relatera till den visdomen, hur stort och vacker den är.
Ja, och om vi då kommer in på din andra bok, den boken som vi ska fokusera på, Dörren.
Ja, det är den senaste boken. Vi får hoppa lite fram i tiden. För det första har jag ändrat lite, vad ska man säga, riktning. Mina senaste böcker är till unga vuxna och vuxna. De är också audioböcker och e-böcker. Tyvärr, som Jakob beskriver i sin nya bok, så blir den median som tilltalar våra barn och den generation som kommer efter mig en skärm. Det är... För att man ska nå de unga så måste man tilltala dem via den där skärmen. Så därför så släpper jag ut audiobok och e-bok. Så småningom hoppas jag att de ska finnas även på papper. Men det är många människor som vill inte läsa. Jag har jobbat lite som lärare på skolor. Vikarierat, och att vara vikarie är fantastiskt, för då har man varit på många olika skolor, många olika klasser. Att få barn att läsa idag, det är... jättesvårt.
En utmaning.
Det är en utmaning. Ja. Så lyssna. Man tittar på youtubare, influencers. Så vill man nå med ett positivt budskap så måste man nästan göra det den vägen. Därför ändrade jag formatet på mina böcker, delvis. Så angående Dörren, det är ju en manual för krishantering. Den boken ska hjälpa människor att hantera panik, ångest och depression. Den förklarar meningen med livet. Om man ska tänka på namnet på din podd, Modiga människor. Många tyckte att det var väldigt fräckt. Vem är du som ska ställa upp dig och påstå att du vet meningen med livet när Plato och Sokrates inte vet det. Visste det. Och jag tänkte, men alltså, det finns faktiskt många som vet det. Det är ingen hemlighet. Problemet är att vi studerar det inte i skolan. Det är ju det där med skolan och media och vad, allt det oväsentliga överflödet av oväsentlig information som vi matas med. Det finns väldigt enkla psykologiska verktyg att hantera kriser. Både ekonomiska kriser och personliga kriser. Och de verktygen finns i min bok. Det är väldigt pedagogiskt och enkelt förklarat. Vad är meningen med livet? Vilka verktygen är? Det finns program också för människor som har hamnat i lite djupare depressioner och har lite svårare problematik.
Ja, men skolan är ju inte en fri plats idag. Den är ju målstyrd.
Ja, det är ju det. Alltså jag fick gå mina första 2 år i skolan i en riktig kommunistisk skola. Alltså i Sovjet. Med uniformer och med partiet och med Stalin på väggen och allting. Så jag har någonting att relatera till. Det är mycket friare idag. Men det är styrt. Det är en annan agenda. Det är en mycket förfinad agenda. Och det som är skillnaden mellan gammeldags propagandan. Den var så hård. Så att de flesta människor som har liten alltså upprorsanda reagerar ju direkt, men alltså hallå, är det verkligen sant? Medan nu är propagandan så förfinad, så indirekt styrd i våra beteenden att det är svårt att upptäcka den. Otroligt svårt att upptäcka den. Man måste nästan genomgå flera personliga kriser och drabbas riktigt illa av de dysfunktionella samhällsfunktionerna, så att säga, samhällsapparaten, för att man ska kunna börja ifrågasätta det samhället vi lever i och även utbildningssystemet, för det är ju där det börjar. Det är ju där det börjar.
Men jag skulle vilja gå tillbaka till en sak som du och jag pratade om innan, och det var att när du kom till Sverige så upptäckte du att människor inte tror på någon. Det är väldigt oandligt och inte så kristet.
Ja, alltså jag trodde ju att jag flyttade till ett kristet land. Men min bild av Sverige var Astrid Lindgren och hennes böcker. Jag är uppvuxen med dem. Och att möta Sverige och mina jämnåriga på den tiden, jag var ju 20-årsåldern då. Man ansåg mig som väldigt oseriös, som hade en andlighet. Så jag fick överge min andlighet i 10 år och hamnade i väldigt djupa depressioner och visste inte alls hur jag ska ta mig ur dem. Det var faktiskt Jakob Nordengård som hjälpte mig personligt att få komma ur det. Att få börja tro igen på det jag har alltid vetat. För att alltså jag är ju döpt kristen, ortodox kristen. Det har alltid varit någon stort. Religion har aldrig varit något stort hemma, men vi har traditioner. Och så sen när jag blev 19, då intresserade jag mig jättemycket för judisk kabbala och tarotkort. Och jag läste och läste, jag kunde inte sluta läsa. Så det finns så mycket litteratur i Östeuropa i de okulta ämnena. Och jag tänkte, men alltså det är egentligen vad jag vill plugga på universitetet. Finns det någon universitet man kan plugga okultism på? Nej, det finns inte. Så jag har pluggat på egen hand. Om man tänker lite mer konspiratoriskt. Så, och egentligen det är ju sanning. Menar, Carl Gustav Jung, som är ju min förebild i psykologi och psykoanalys. Han var öppen okultist. Men den typen av psykologi, den förnekades på 70-talet. Och då blev psykologin i västvärlden överhuvudtaget någonting som förnekar själen. Psyche betyder ju på grekiska själ. Alltså psykologin är lära om själen. Så hur kan en dagens utbildade psykolog som lär sig att själen inte finns kalla sig för psykolog? De tror att vi är en slumpmässig biologisk massa. Som inte har någon annan syfte med sitt liv än att reproducera sig själv. Och det är helt fel. Det är inte konstigt att människor blir deprimerade. Tänk att gå hela dagen och tro att man är en slumpmässig biologisk massa utan mening. Det är... Och det här... Det här var ju någonting som jag tänkte, det här måste vi ändra på. Folk kan inte tänka på det viset. Vad kan man göra i ett land som alla egentligen är väldigt sekulära och ateistiska? Ja, men då skrev jag ju den här boken Dörren. Den öppnar till andlighet genom logisk resonemang. Alltså jag resonerar ungefär som Plato gjorde, lite humanistiskt. Men ändå öppnar till andlighet. Vi pratar inte om religion. Jag förstår, det är inte okej. Okay. Då är man inte seriös i Sverige. Om man pratar om Gud och sådana saker. Så det finns andra naturlagar. Jag pratar om metafysik. Och jag har hämtat min kunskap i det okulta. Det finns metafysik. Och de lagarna som finns i fysiken, de tekniska lagarna som man kan lära sig matematiskt, de finns även i metafysiken. Det är magnetism, det är attraktionslagar och jag har tillämpat dem med de psykologiska begreppen som finns idag. Så att man kan logiskt och matematiskt egentligen förklara våra beteenden. När man har förstått sitt eget beteende, sina egna rädslor, vad som orsakar vår panik, våra reaktioner, då kan man hantera faktiskt det mesta. Man känner sig nästan övermäktig. Det får man inte göra. Men det är bra. För då tror man på sig själv. Då blir det lätt att klara svårigheter.
Och jag kan inte låta bli att tänka. Det du beskriver här nu. Det biter ju inte någon KBT på. Liksom. Två gånger 15 minuter. För att titta på att liksom, bota sin flugrädsla. Utan det du pratar om är ju någonting mycket mer omfattande.
Jag ska säga så här att min bok slutar med i stort sett en KBT-program. Mm. Och jag tycker att KBT är jättebra. Det är det enda som är bra med dagens psykologi. Det är ju beteendeförändring. Mm. För att beteendeförändring bygger ju på den fria viljan. Men det begreppet får de inte använda inom psykologin. Det är ju den här med fria viljan. För det är ju ingenting man kan mäta. Har ni hört att det som man inte kan mäta inom dagens vetenskap, den finns inte. Man måste kunna mäta allt. Alltså precis som man mäter med en centimeter. Som man mäter ström. Som man mäter biokemiska ämnen i hjärnan. Och det som man inte kan mäta, det finns inte. Det är därför psykologin har kommit till en, vad heter det? Dead end.
Mm. Jo, men vi pratar ju om två olika saker bara. Ja. Så att det var, vad jag försökte var att vi har ett samhälle där vi försöker bota saker. Här och nu bara. Så. Och det jag upplever ändå att du pratar om någonting mer mycket, mycket djupare.
Ja, det är mycket djupare. Mycket djupare. Mm.
Och det finns det inte utrymme till liksom, eftersom allting ska gå ganska fort. Och vill man ens att människor ska förstå sig själva?
Nej, för att då kan ju inte läkemedelsindustrin sälja alla dessa bedövningsmedel. Bara för att folk ska förstå varför jag skrev den här boken. 15% enligt officiell statistik, 15% av svenska befolkningen, 1,5 miljoner människor äter antidepressiva. Det är alltså receptbelagd knark. Mm. Ni får ursäkta att jag är lite cynisk, men de är beroendeframkallande. Du får abstinens när du slutar med dem och du bedövar dina känslor. Man har idiotförklarat känslorna och det är ju lite grann en del av den här agendan som Jakob förklarar på ett annat sätt. Att man ska idiotförklara människans känslor. Det här mänskliga inom oss. Istället för att respektera och förstå känslorna.
Mm. Ja. Och det är det jag liksom. Det är så fint att du får in allting i det här. Men jag, och du frågade mig i början här om jag var präst.
Ja.
Och jag blev ju aldrig det, men det är ju en sån stor del liksom av det här med att jag tror att alla människor söker någonting som är större och djupare. Fast vi saknar det här.
Ja, och jag måste säga att när jag hörde hur många lyssnare du har på din podd Och i många avsnitt då, så tror jag att alla präster i Svenska kyrkan kan avundas. För du är en präst. Du gör det de borde göra. Man behöver ingen kyrkoverksamhet bakom sig för att man ska föra sanningen vidare.
Nej, du har helt rätt. Du har helt rätt. Ja. Men det är fantastiskt det du gör. Och jag tycker det är så fint att du lyckas. Men det är ju ingen slump att du kommer hit och liksom har de glasögonen på dig. Och landar här i Sverige och ser vad som sker här. Ja.
Jag har lärt mig så mycket av Sverige. Mm. Och jag ville också tillföra någonting. Och att faktum att man har helt annorlunda erfarenheter, att man är född i en väldigt galen propaganda, så kan bidra att, vad ska man säga, att människor klarar av den här propagandan. För vi kan inte eliminera det, den kommer att finnas där och vi kommer att matas med det och våra barn kommer att göra det. Men hur motverkar vi det? Där kan vi prata mycket om.
Och det bidrar ju du med.
Tack.
Så tack så jättemycket, Stella.
Så lite så.
En applåd för dig.